Hej och välkomna till Italienpodden med mig Sara Järv, och idag så har jag med mig både Sara Emilia och Åsa. Och vi ska prata om det största vårtecknet av dem alla, rosévin. Rosévin från Italien såklart.
Vet du, Sara, innan vi börjar, jag tänkte bara fråga Sara och Emilia en grej, för vi har fått ganska mycket så här uppmärksamhet i media. Men så var det ju en tidning som kallade dig och mig, Sara, för journalister, men Sara och Emilia nämnde dem var en bibliotekarie.
Ja.
Sara och Emilia, blev du typ sur, eller?
Nej, alltså jag blev mest stött som bibliotekarie, som jag ändå är i grunden, att de stavade bibliotekarie fel. Det stör mig enormt.
Bara en sån sak.
Ja, men nu, kul att de har skrivit så mycket i alla fall.
Verkligen. Vi är så glada för det.
Ja, och rosé, vad tänker ni på när vi säger rosé?
Alltså det första jag tänker på när jag tänker på rosévin från Italien, det är ju att det finns väldigt mycket rosévin i Italien som inte är som det som vi hittar här i Sverige. Här är de flesta rosévinerna väldigt ljust rosa, och de kommer från Provence. Men i Italien så finns det ju väldigt många andra typer av roséviner också. Framförallt de här som är lite mörkare i färgen. De tycker jag är
Precis.
Goda.
Men det tänker jag nu också är en oerhört stor variation. Men sen tänker jag också spontant att de har gjort en liten kvalitetsresa i Italien. Att folk gör mer seriös rosé idag och liksom verkligen fokusera på rosévinen och inte göra det som en extra biprodukt. Håller ni
Nej,
med om det?
precis. Ja, verkligen. De är inte så där blaskiga som de var en gång i tiden, utan man fokuserar på rosévin som ett vin, inte som någonting mitt emellan rött och vitt.
Precis. Men hörni, för de som kanske vill veta lite hur man gör rosé, ska vi köra en liten kort genomgång med olika tekniker? För det finns väl olika sätt att göra rosé, eller hur?
Ja, alltså det finns ju, man brukar ju prata om tre sätt. Jag ska försöka hålla det kort. Jag kan ju snöa in mig på sådana här grejer, typ som när jag pratar om jästsvampar eller tanniner, pratar så här i timtal, blir astråkigt. Men vad heter det? Det första sättet är ju så här direktpressning. Då plockar man ju de blå eller röda druvorna. Och så pressar man direkt, precis som man skulle göra ett vitt vin. Och då får man ju den här ljusa färgen som man numera förknippar med Provence. Men sen så kan man ju också göra det som på italienska kallas för salasso. Lite lustigt, som betyder åderlåtning på svenska.
Det låter inte så fräscht.
Nej, det låter inte så fräscht, åderlåtning. Men då gör man ju, låter man ju druvorna ligga med under jäsningen, skalkontakt. Och tanken är att man ska göra ett rött vin. Men sen så tar man bort en del av liksom satsen efter... Ja, den tid man bestämmer. Det kan vara 4, 12, 24 timmar. Och så tar man bort en del av satsen och låter det jäsa klart utan skalen. Men det här blir som liksom en biprodukt under rödvinsframställningen. Och de här vinerna blir ofta lite mörkare. Och problemet har ju varit, eller är, att man då inte har plockat druvorna specifikt för ett rosévin, så att man får inte mer den här fräschören som man får om man liksom plockar druvorna med en tanke, en grundtanke i att göra ett rosévin.
Och visst är det så att när man plockar druvor för rosévin så är skörden oftast lite tidigare än för rött vin?
Exakt, för man bryr sig inte så mycket om egentligen att tanninerna ska vara mogna, för man är ju inte med tanninerna, så att det man vill ha, det är ju ganska låg alkohol och sen en hög syra. Så då kan man ju plocka lite tidigare. Men sen så finns det i Europa, så är det förbjudet att blanda rött och vitt vin, som egentligen skulle vara det enklaste sättet. Det är tillåtet i andra delar av världen. Men det är ett ställe i Europa där man faktiskt får göra det, och det är ju champagne. De har fått dispens. Fransmännen ska alltid vara lite speciella, eller hur? Så det är väl de tre sätten, men det vanligaste är nu att man liksom kör direktpressning och att man plockar druvorna specifikt för ett rosévin.
Men det här salasso, den var lite vanligare förr i tiden, va, i Italien, att man körde rödvin och...
Ja, nej, men precis. Superbra fråga faktiskt. För att tidigare, innan klimatförändringarna satte igång på riktigt där i slutet på 90-talet, så hade man ju faktiskt svårt att komma upp i så här, över 12% alkohol. Så vinerna var ju ganska blaskiga, så att, det här med att göra Salasso var ju också ett sätt att få fylligare och kraftigare rödviner. Men nu så har man ju det omvända problemet, man har ju problem att liksom ligga under 15% alkohol, så att det är inget problem längre.
Just det. Men om vi återgår lite grann då till rosévin från Italien. Det framställs ju egentligen i alla regioner runt om i landet. Men har ni någon favoritregion för rosévin?
Ja, som sagt, det görs över hela Italien och på väldigt många olika druvor. Rosévin är tillåten i många DOC:er. Några stora regioner är ju Veneto, Abruzzo, Alto Adige, Toscana har mycket roséviner också. Och Apulien, sa jag det? Nej, det sa jag inte. Det är en
Nej.
väldigt stor roséregion. Känner ni förresten till det här vinet som heter Five Roses från Apulien?
Alltså det är
Nej,
ett lite
berätta.
konstigt namn.
Ja, alltså, okej, jag kommer till namnet. Men det här är ju alltså lite av en legend i italienska vinvärlden. Det är alltså det första rosévinet som man buteljerade i Italien. Och producenten heter Leone de Castris i Salice Salentino. Det här namnet Cinque Rose, det kommer från ett område där i Salice Salentino. Men det är också kopplat till att väldigt många generationer i den här Castris-familjen hade 5 barn. Så det
Jaha.
är lite gulligt. Och sen så tog man då det engelska namnet Five Roses istället för Cinque Rose för att man vill exportera. Så alltså man exporterar vinet bland annat till USA.
Just det, men det var väl där på 40-talet någon gång. Det var visat jättemycket så amerikanska soldater också. Och det var liksom lättare att sälja det till dem om man hade ett engelskt namn på det. Men det är väl lite som
Precis.
Matteus i Portugal, eller hur? Alltså så här, det första italienska rosévinet som ändå liksom klarar sig fram tills nu. Alltså det ser man ju fortfarande liksom på hyllorna.
Ja, men de banade lite väg för den här vinstilen i Italien.
Sara bibliotekarie, är det din favorit?
Nej, alltså jag tänker på Apulien. När jag hör rosévin, italienska rosévin, så tänker jag ganska direkt på så här södra Italien, för de har så lång tradition. Men jag tänkte prata om ett område som är kanske lite mindre känt internationellt för roséviner, men som har en väldigt lång historia och är väldigt stolta över sina roséviner. Och det är faktiskt Kalabrien i sydvästra Italien, där nere på trampdynan, brukar du väl säga, Sara
Ja,
Hjelm.
precis. Hålfoten eller trampdynan där
Hålfoten.
mitt emellan. Ja.
Ja, och nu känner jag mig nästan lite taskig för att Kalabrien är ju liksom Sara Järvs specialitet som har bott där.
Ja, jag har ju varit ganska mycket i Kalabrien, men jag vet att du också har ditt hjärta slår lite extra för Kalabrien, även om du inte har
Ja,
varit där.
alltså det är
Jag har faktiskt inte varit där
supernischat tjejer, ni snöat in er på liksom så här supernischat grej, får man säga det?
ännu.
Nej, men så det är väldigt spännande område och de har ju som sagt en jättelång vintradition. De har ju ett område som kallas Ciro som är en DOC där man gör både rött, vitt och roséviner. Och de är väldigt stolta över sina roséviner. De har lite speciell karaktär, den här traditionella stilen av rosévin. Och de kan vara ganska djupt röda i färgen. Även om en del gör lite mer av den här Provence-stilen idag för att kanske göra marknaden nöjd. Men det traditionella är ganska liksom klarröda i färgen och väldigt härliga viner. Aromatiska med körsbär och hallon, blommor, lite sådana här havssälta. Det ligger ju, området ligger ju vid kusten, vid Joniska havet. Så det har liksom den här lite mineralsältan och örtighet. Jättefina viner. Och det kommer från en tanninrik druva som heter Gallioppo. Som man måste ha. Merparten ska vara Gallioppo, 80%. Men de flesta gör 100%.
Det gör den använder man också för rödvinsproduktion, eller hur? Gallioppo.
Precis. Och rödviner är ju de. Det är ju mycket större produktion. Alltså Kalabrien har en väldigt liten vinproduktion totalt. Det är bara runt 7% av Siciliens vinproduktion till exempel som ligger ganska nära. Och det är en väldigt liten del av det som är roséviner. Så det här är liksom minimal produktion som inte når ut så mycket i resten av världen.
Nej, lycka
Men
till
de är
alla
väldigt
lyssnare och
stolta.
hitta. Ja, lycka till alla lyssnare och
Ah.
hitta ett rosévin från Chiro. Italienpodden tittar mest tillgängliga. på marknaden.
Precis. Nej, men vi vill ändå, det är inte så lätt i Sverige, men vi vill uppmuntra folk att ändå liksom försöka och dit, prova dem på plats. Men den här druvan Galliopo i alla fall, den kallas också Il Principe Nero, den svarta prinsen, för den är så här intensiv och mörk. Och i röda vinerna så är det ju en väldigt kraftfull druva, så den har mycket tanniner och kan bli
Ja,
liksom
men jag blir typ
ganska...
sugen, bibliotekarie Sara, på det.
Eller
Det är
hur?
typ inte
Ja.
ens 11, men snyggt. Men vet du, Sara Järf, du gillar Abruzzo, eller hur?
Ja, precis. När man pratar om rosévin från Italien så går mina tankar automatiskt till Abruzzo. Och det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig när jag åkte dit första gången på en vinresa för att prova Abruzzernas fantastiska viner. För att jag tänkte ju då egentligen främst på röda viner. Montepulciano d'Abruzzo är ju egentligen det mest kända vinet därifrån. Men jag kom hem och hade ett rosévin i mitt hjärta
Varför då?
därefteråt. Ja, men för att det var det som fastnade. Och då pratar vi om Cerra Suolo, heter det. Det är också ett klarrött rosévin som man dricker till väldigt mycket olika typer av mat. Alltså det är egentligen husvinet för de personerna som bor i Abruzzo. Det står nästan alltid en flaska Cerra Suolo på bordet när man äter mat där. Men för att lokalisera oss lite grann då. Abruzzerna, det ligger öster om Rom, ungefär. Jag brukar säga ett stenkast från Rom, men då måste man kasta en sten väldigt långt för det tar ungefär 2 timmar med bil och köra dit
Oj.
från Rom. Det är ett litet undangömt vin, eller undangömd region. Det ligger liksom skyddad från, liksom som en bergskam runt omkring och sen så havet framför. Det är ju Apenninerna, bergskedjan Apenninerna som går i Toscana och hela vägen ner, som fortsätter ner över Abruzzerna. Så det blir vinfälten där, de påminner lite grann om amfiteatrar. De går upp liksom längst bak och sen har de den här salta vinden från havet från andra hållet. Så de är liksom skyddade och sen så har de utsikt, havsutsikt kan man säga.
Inte så tokigt.
Ja.
Vilken druva är det man använder, Sara, till Cerasolo?
Cerra Suolo görs på samma druvsort som det röda som jag pratade om innan, Montepulciano, druvsorten Montepulciano. Men namnet kommer ifrån abruzziska för körsbär, nämligen cerisa. Så att Cerra Suolo betyder egentligen körsbär på dialekt. Och det kommer ifrån den här körsbärsröda färgen som det här vinet har.
Ja, snyggt. Men
Och
sen
det är...
om man
Ja,
tänker så här, Abruzzen också, alltså, om man tänker så här marknadsföringsmässigt, så här, Cerasolo di Abruzzo, det finns ju också ett så här, Cerasolo di Vittoria från Sicilien, det är lätt att blanda ihop de två. Och sen så finns
Ja.
det ju, jag vet inte, staden, eller byn Montepulciano i Toscana och sen så druvan i Abruzzerna. Så att marknadsföringsmässigt så hade de ju kunnat välja lite bättre, eller vad tycker ni?
Ja, verkligen. Jag vet inte om de tänkte att de skulle snylta på de andras varumärken eller om de bara var väldigt osmarta när de valde namnen.
De gör det inte lätt för sig, italienarna, men det är de ju inte kända för heller.
Nej, det enkla blir
Nej.
svåra och det svåra blir enkla ofta.
Ja,
Precis.
precis. Verkligen. Men det finns ju också väldigt mycket bra, god mat i Abruzzerna som passar till det här Cerra Suolo-vinet. Bland annat Olive alla Scolana. Har ni provat det någon gång?
Ja, alltså så gott, men sjukt jobbigt att göra ju.
Jag har aldrig gjort det.
Nej, men
Brukar du
man ska
göra
ju
det åt en?
pilla in så här kött i små oliver och sen så fritera dem. Alltså, sen så äter ju folk upp så här 10 på en sekund. Man måste ju... Ja, nej. Alltså, kul om
Mycket
någon
jobb för
bjuder,
lite
men
mat.
inte fixar hemma.
Nej, men sen också när jag var där så fick jag äta väldigt mycket friterad pizza. Och jag älskar ju friterat, allt som är friterat. Så små inbakade pizzor med zucchini och sardeller och kapris.
Åh,
Så
gud.
sälta, verkligen. Det är så
Nej, men
sjukt gott.
sluta. Nej, men jag orkar inte.
Ja.
Ja, jag är typ hungrig. Sluta.
Alltså det är ju också en grej vi bör nämna, att rosévin är ju väldigt fina matviner. Alltså om man har liksom så här lite småplock och många olika smaker så är de ganska tacksamma, tycker jag. Och jag tänkte på, nu går jag tillbaka till Kalabrien lite snabbt här, bara att de har ju väldigt mycket kryddstark mat. Och där är ju de här röda vinerna lite knepiga, när de har sin strävhet. Men roséviner funkar ju superbra till även
Mm.
lite,
Just
i
det.
alla fall om de inte är alltför kraftfulla, så funkar det ju bra till kryddstark mat
Ja,
också.
precis. Kalabrien, där är det ju ndoja och peperoncino i typ allting.
Ja, men precis.
Precis.
Super, superhot.
Med den svarta prinsen kan det bli en krock.
Ja. Ja,
Yes, men
men det
hörni.
görs ju inte bara rosévin i södra Italien, utan det
Nej,
är
nej.
även uppe i norr.
Ja,
Precis.
vad heter, jag tänkte ta med er upp till Gardasjön, både på den västra och den östra sidan. För på den västra sidan så ligger det också ett så här nischat, pyttelitet område som heter Valtinesi, där man faktiskt nästan enbart gör rosévin, där liksom hela produktionen går till rosén. Och det är en druvsort som heter Gropello, som är en av de här tusentals inhemska italienska druvsorterna som är lite så här, får en renässans nu. Den blev typ återupptäckt för inte alls så många år sedan. Och ger så jättegoda roséviner som är så här, granatäpple, persika, lite melon. Och sen så har den så här härlig friskhet och också den här sältan som avslut. Supergoda viner. Men också inte så lätt att hitta i Sverige, supernischat. Men om man åker över till den östra sidan av Gardasjön så ligger ju det här området som heter Bardolino, där man använder sig av, där man odlar samma druvor som i Valpolicella. Så det är ju Corvina som är drottningen och sen så har man de här Corvinone, Rondinella, Molinara och så vidare. Men där gör man rosévin som heter Chiaretto på druvan Corvina. Som är så här körsbärsdoftande och lite så här mandarin. Ljusa till färgen nu. Alla producenter bestämde sig för ett par år sedan att vinerna skulle vara ljusa. Så de hängde på Provence-trenden och försäljningen har ökat drastiskt efter det. Men också så här trevliga. De brukar vara ganska liksom enkla aperitifviner. Men också trevliga.
Lite lättare att få tag på i Sverige än Valtenesi, eller
Det skulle jag tro. Det skulle jag tro.
hur?
Större produktion också.
Men det jag tänker när vi är i Veneto så måste vi också nämna Prosecco Rosato, det här bubblande
Just
rosé.
det.
Ja, det är en
Det
liten modern
är
variant
ganska...
av bubbligt rosé, eller hur?
Ja, hur har det liksom tagits emot i världen? Har det blivit en stor succé, Åsa?
Alltså, det har ju det. Italienarna var ju superskeptiska när det här kom. Jag kommer inte ihåg, det var bara för ett par år sedan. Men Prosecco-producenterna är så duktiga på försäljning och marknadsföring. Och de såg ju att det saknades ett mousserande rosévin. Så att då bestämde de sig för att man skulle få i lite Pinot Noir tillsammans med druvan Glera. Och det har ökat enormt. Nu kommer inte jag ihåg alla siffror, men det liksom, varje år säger man i Italien så här, nu kommer Prosecco-bubblan spricka, men den spricker aldrig. Och samma sak
Nej.
gäller rosévinerna, det är bara tjoff, tjoff, tjoff.
Ja, och de två i kombination då, Prosecco och Rosato, alltså det måste ju bli en succé. Så är
Exakt,
det ju.
exakt.
Ja.
Men
Ja,
jag
men
tänker på
precis.
när vi pratar om det här med roséviner och trender, att det har ju boomat och det fortsätter väl vara populärt. Eller hur ser det ut? Är det någon som har kollat lite statistik på det?
Ja, alltså jag kan ju se lite grann utifrån hur försäljningen på vinoteket där jag jobbar ser ut. Och det ser ju inte ut att gå ner, snarare tvärtom. Det ökar lite grann för varje år. Och rosésäsongen börjar ju nu här vid runt liksom, när de första solstrålarna tittar in. Och sen pikar kanske någonstans upp i juli. Och sen börjar gå ner i slutet av augusti, september. Så det är ju verkligen liksom en säsongsprodukt.
Det är
Vilket
lite
egentligen är lite
synd för att jag...
konstigt.
Ja, eller hur? För att jag tänker, jag dricker rosé under vintern också. Nu har inte vi samma vintrar som ni i Sverige. Men precis som du sa, Sara Emilia, så är det ju viner som faktiskt passar till småplock, lite starkare rätter och så vidare. Så att vi dricker faktiskt rosé året om.
Ja, det är ett väldigt bra buffévin till exempel om man serverar flera olika smaker och man inte vet om man ska man ha rött eller vitt eller ska man ha både rött och vitt. Då kan man ju välja att ha ett rosévin istället som passar till allt.
Exakt.
Precis.
Har ni några
Men det här...
favoriter? Ska vi hoppa in på lite favoritviner?
Det kan vi göra, absolut. Vem
Sarenia, du
vill
får
köra?
börja. Du kommer dra
Ja,
en
men...
Calabrian så här, som görs i tre flaskor, eller?
Precis, jag tänkte det. En sån här garageproducent som ingen känner till. Nej, jag tänkte faktiskt nämna ett område som vi inte har pratat om idag, som har en ganska liten produktion av rosé, men väldigt fin, och det är Etna på Sicilien.
Ja,
Många gör
gud vad
det
gott.
liksom väldigt så här, alltså de är liksom många seriösa, det finns många seriösa roséviner från Etna-producenter. Och där har jag flera favoriter, men ett som jag gillar är från producenten Girolamo Rosso, Etna Rosato. Och den är så här härlig, aromatisk, örtig, och den passar till, ja men jag tänker så här siciliansk mat. Typ caponata, grillad fisk, kanske någon couscous-sallad. Superfint vin.
Gud vad gott. Alltså, jag har ju snöat in här nu då på Cerasuolo, så jag kan ju inte tänka på någonting annat än just den här härliga körsbärsfärgade röda Cerasuolo-vinet som typ inte går att få tag på någonstans. Men jag jobbar på saken, ska försöka se till så att det går att få tag på i Sverige inom kort. Och jag utgår ju oftast ifrån maten. Att jag tänker så här, vad är jag sugen på att äta? Just, alltså, jag älskar också väldigt mycket bläckfisk. Och ni vet, polpo. Det finns ju många olika typer av bläckfisk. Men polpo, det är ju den här som på spanska brukar kallas för pulpo. Det är den här bläckfiskarmen. Om ni tänker en grillad polpo med typ rostade hasselnötter och någon härlig, lite krämig sås till ett härligt hallonrött Cerasuolo d'Abruzzo. Det är jag sugen på just nu.
Ja, och jag har faktiskt ett rosévin från Valtinesi som heter Il Momento som var en aha-upplevelse för mig. Det är ett vin som görs av en superduktig vinmakare som har jobbat jättemånga år i Franciacorta och det är Mattia Vezzola. Sen startade han sin egen vingård som han drivit tillsammans med sin son. Och då har de den här druvan Gropello, men det man gör det är att det de gör det är att de lagar det här vinet 2 år på barrik och sen 3 år på flaska. Så det är lite som så här Viña Tondonia från Spanien som också är lite så här kultvin. Och det här är så här superkomplext vin. Det är också så här granatäpple. Rosen, lite så här rosdoftande vitpeppar, det är lite så här apelsinskal och sen hög syrlighet och så är det så här lite tanniner med. Och så är det så laxrosa, men superspännande. Det kan man ha liksom till ljust kött och liksom mer komplexa rätter också. Så
Härligt.
det kostar
Men
lite mer och gör sig en liten upplaga, men värt att hålla utkik efter. Det heter Il Molmento, inte Il
Molmen.
Molmento.
Okej, härligt. Men du, får det såna här nästan lite så här ekfatstoner eftersom det lagras på barrik?
Ja, men det får lite så, fast han är så jäkla duktig så att det blir liksom inte så här. Alltså inte det här smöriga som man förknippar med ekfatslagring, utan det håller så här fräschör. Det bara blir så här komplext och supergott faktiskt.
Gud, det låter
Kul.
superhärligt. Jag blev jättenyfiken på det nu.
Ja.
Ja, roligt också, för det är inte så där jättevanligt att man lagrar på ekfat med roséviner.
Verkligen inte. Har ni något
Men jag tänkte
boktips om man vill lära sig mer? Har ni något boktips?
att det
Nej, men
finns ju en bok, vad heter den? Understanding the Pink Revolution. Jag har inte läst den, är någon av er som har gjort det?
Jo, jag har läst, inte hela, men det är hon Elisabeth Gabay, hon Master of Wine, som bor i södra Frankrike, som har blivit någon så här rosévinsambassadör. Men den är sjukt bra faktiskt, så mycket information, typ allt man behöver veta om rosévin. Understanding the
Kul.
Pink Revolution.
Det kanske blir vårlektyr.
Eller
Årets vårbok.
hur? Det ser inte så vårigt ut bakom dig, Sara.
Nej, det är kallt. Solen tittar fram lite då och då, men det är fortfarande inte riktigt våren här i Sverige.
Ja, men då får
Den
ni
här vinen.
vända blicken inåt och öppna ett rosévin så ska ni se att våren kommer lite snabbare.
Vi låter våren komma in. Vi släpper in våren och korkar upp.
Det
gör
snyggt,
vi.
sa jag.
Ja.
Ha det så
Tack
bra
för idag.
tjejer, och så hörs vi.
Ha det bra.
Ja.
Det gör vi.
Ciao, ciao. Hej då.